Andliga klubben träffas och diskuterar den själsliga och magiska sidan av livet. Vi är en panel av personer med olika förmågor och perspektiv som hoppas kunna inspirera dig att först och främst se dig själv som en andlig varelse. Har du en fråga till oss? Maila då till fraga@andligaklubben.se. Och här kommer dagens avsnitt. Hej och välkomna till det här julspecialavsnittet. Jag heter Maria Dupall och med mig idag har jag Helene Karlind från panelen. Hej Helene!
Hej Maria!
Och vi har en specialgäst för det här julspecialavsnittet. Ingen mindre än Camilla Aurea Comara. Hej Camilla!
Hej, tack för att jag får vara här den här speciella tillfället den här dagen.
Ja, så himla roligt att du vill hänga med oss. Vi får säga god jul till alla.
Det är
ju julafton. Och vad är då mer passande än att vi pratar om Jesus himself? Som ju är mer liksom en spirit som vi kan få kontakt med i dagsläget. Men vi kommer också prata om tiden när han faktiskt gick på jorden som en man. Inte vilken som helst, men med ett speciellt uppdrag. Och det är det vi tänkte att vi skulle ta oss an idag. Och därför är Camilla speciellt inbjuden. Eftersom jag vet, Camilla, att du jobbar mer och mer med Jesus-energin. Men kanske vi ska först börja med en liten presentation och bakgrund av dig och vem du är och vad du arbetar med.
Ja, tack. Jo, men jag jobbar ju som andlig kanal eller multidimensionell guide, säger jag ofta. Använder det ordet. Arbetar med toning, använder rösten för att förmedla energier och jag jobbar både med grupper, stora och små, med resor till platser för att arbeta med energier och med individer för sessioner. Och jag har ju gjort det här, som jag sa nyss här, vi pratade lite, jag har gjort det i mer än 10 år nu och arbetat specifikt med energier, men jag har ju varit medveten om min andlighet och min andliga väg i mer än 20 år. Det är en stor del av mitt liv och jag upplever livet multidimensionellt.
Och jag har haft förmånen att få vara med på dina meditationer i Stockholm medan jag fortfarande bodde i Stockholm. Och det var en fantastisk upplevelse och framförallt att få ta del av det här ljusspråket som du förmedlar så otroligt starkt och vackert. Det liksom går rakt in i kroppen verkligen. Och vi gjorde ju en intervju med dig på YouTube. Andliga klubbens YouTube-kanal har faktiskt också en intervju med dig där vi får lyssna lite på ljusspråket också. Så att det är ett tips för dem som blir nyfikna på vad är det för någonting, vad är ljusspråket? Vi kommer inte prata så mycket om det idag, men det går ju att finna mer information om det. I alla fall helt fantastisk upplevelse. Och sen, jag var ju med dig i Frankrike i våras. När vi gjorde ett väldigt kraftfullt arbete på en energiplats, en energiportal som vi jobbade med där. Så att jag vet ju att du har ett brett spektrum egentligen av att arbeta med energier. Men jag har ju förstått då att du på sista tiden har kommit mer och mer in på det här med Jesus och Kristus energi. Vill du berätta lite om det?
Ja, det är ju egentligen ingenting nytt för mig. Talat om Kristus medvetandet, Christ consciousness och kanaliserat mästarna inklusive Jesus och Maria Magdalena tidigt när jag arbetade med energier. Sen har det varit en längre period när det har handlat väldigt mycket om det galaktiska, kosmiska, portaler, elementarer, så mycket annat. Så det har funnits med i bakgrunden, som en del av mig kan jag väl se det som. Och sen nu här i och med resan till Frankrike som du nämner, så blev det så tydligt guidat av Moder Maria var det från början, som guidade till Mons Ségur, katharernas Frankrike, och vi vandrade The Path of Marys i Frankrike, och självklart så blev ju Jesus och Maria Magdalena kom upp igen så oerhört starkt. Strax efter den här resan som var väldigt viktig, så fick jag guidning på att nu kommer du in i ett nytt kapitel i den energin som du kommer jobba med, arbeta med. Och det var saker som jag behövde ställa in, för det var helt enkelt klart. Bland annat en resa i september, en energiarbetesresa. Utan nu riktades det till just att fördjupa mig mer i vad var det egentligen som skedde under Jesu liv. Vad var han? Vem var han? Och hur är det här kopplat till den tiden som vi är i nu? Den energi som Kristusenergin. Men också starka meddelanden om att hans energi kommer att vara en viktig del i framtiden. Så hela det här året har nu handlat väldigt mycket om förberedelse, att förankra energier, att väcka upp delar inom oss, också arbeta genom kristaller, stora grupper, arbeta genom kristaller, att förankra Kristusljuset och att förmedla meddelanden från mästarna om vad det här egentligen handlade om, och många missuppfattningar genom religionen. Och på den här resan har jag kanske också förstått mer om mig själv och vem jag är och mitt uppdrag. Det har ju kommit parallellt.
Det jag tycker är så fint, det är ju hur du verkligen lyssnar in, vad du får för guidning. Liksom, du ställde in en resa som skulle göras under hösten eftersom du fick det här så starkt till dig. Och då lyssnar du och agerar därefter.
Jag försöker ju göra det, jag har insett det över åren, att är det någonting jag inte kan göra och ha ett bra resultat ändå, så är det att gå emot min själ och min inre guidning. Förr eller senare så är det den vägen jag behöver ta. Jag ska lägga till där, det glömde jag säga, men kopplat just till resan som fick ställas in i september. Strax efter det jag fick var ett meddelande från Moder Maria, att hon föreslog att, eller uppmanade mig snarare på ett kärleksfullt sätt, att resa till Glastonbury, till Avalon, och möta hennes bror
Just det.
Josef av Arimathea.
Okay. Ah.
Så i princip, res till Glastonbury och möt, min bror har nycklar för dig. Så jag åkte dit i september, precis före höstdagjämningen, och hade otroligt starka andliga upplevelser.
Du behövde göra en egen resa helt enkelt.
Ja, och jag åkte själv, och det är jag väldigt nöjd med att jag gjorde.
Och jag får ju lite rysningar när du berättar om det, eftersom jag också nu har läst den här boken om esséerna. Och jag har lärt mig så otroligt mycket inför det här avsnittet då. Jag har läst på liksom om bakgrunden och hur det var på Jesu tid. Och Josef, det var ju alltså Jesus mamma, Maria, hennes bror, var den här Josef. Och om jag fattar det rätt i den här boken, du ska få berätta vad boken heter också, för det var ju du som tipsade om den. Både jag och Helene tycker att det här är jättespännande eftersom det handlar om information som har kommit fram nu i efterhand via regressioner av ett antal klienter som var med på Jesu tid. Vad är det boken heter, Camilla?
Den heter ju då The Essenes, Children of the Light. Författarna heter Stuart Wilson och Joanna Prentice. Och jag kom ju över den här boken. Nej men faktum är att jag faktiskt fick den från början i present. Jag hade ju varit inne på det här området och det gnostiska för väldigt länge sedan. Men sen lagt det lite åt sidan när annat har kommit emellan. Men den här boken, det jag upplever via den är att om man är energikänslig, alltså sensitiv, man känner in sin sanning och känner igen från hjärtat, så upplever jag att den här boken är det mest sanna jag har läst på temat. Det här resonerar jag med. Jag upplever att det här stämmer med min hjärtas sanning och den guidning jag själv får när jag själv kanaliserar och minns tiden.
Ja, jag håller med. Jag fick också den känslan, alltså eftersom jag vet också hur den här processen med att göra tidigare livregressioner går till, så blir jag också väldigt imponerad av att det har varit som ett projekt. Det som är resultatet, som är den här boken, har alltså varit liksom ett projekt där ett antal själar har liksom klivit fram och det visar sig att de har ju känt varandra i tidigare liv och alla varit runt omkring. Och varit liksom hjälpare runt omkring Jesus. Så det var ju ett helt, att Jesus skulle komma vid den tiden, det var inte liksom en slump, allt det var ju planerat och noga liksom genomfört. Och bara det här att förstå hela sammanhanget har varit väldigt intressant, måste jag säga, att läsa om. Och jag tror ju också på det helhjärtat. De har inte hittat på de här grejerna, utan det kommer liksom, om jag säger så här, från hästens mun. I nutid så finns det alltså människor som var med på den tiden och kan berätta detaljerna. Och väldigt mycket som har varit, till och med på den tiden, som var hemligt inom essenas orden eller deras samfund, så var det många saker som var liksom hemliga, som man inte pratade om. Så det har ju tagit tid att få fram den här informationen till och med under regressionerna, för att de här själarna inte egentligen har vågat, velat prata. Men till sist så liksom, ja, men nu är vi i en ny tid, så nu kan vi berätta om de här sakerna. Det är så spännande. Vi kommer att lägga ner informationen i den här boken i avsnittstexten också, ifall att man blir nyfiken på den. Jag kan verkligen rekommendera att läsa. Så den här Josef då, som var alltså Jesus morbror. Han, om jag förstår det rätt, var ju alltså, verkade en hel del i England och reste mycket, gjorde mycket handelsresor mellan Israel och England, och var en väldigt rik handelsman. Och också en del i hela den här rörelsen runt Jesus.
Ja, jo, det han får mig att tänka på, hans roll var oerhört viktig för allt det som skulle ske och det stödet som behövdes runt Jesus. Jesus kom ju in som en själ. Jag kan säga att det var som att han föddes in i kropp med ett medvetande som var så långt mer avancerat än gemene man under den tiden. Det fanns ju dem, såsom Maria Magdalena och så vidare, flera som var initierade i mysterieskolorna och i den kosmiska kunskapen och så vidare. Men Jesus hade ett exceptionellt energifält. Han var i kontakt med villkorslös kärlek. på ett sätt som inte var jämförbart. Och han behövde ju ett stöd runt sig för att det som var hans uppdrag, att visa vad som är möjligt för människan och vår sanna natur, vår multidimensionalitet, gudskraften som finns inom hjärtat, och kärleken som kraft och förlåtelsen, acceptansen. Allt det som han stod för. Han behövde det här stödet runt omkring sig, både som ung och som vuxen. Och Josef av Arimateas roll var ju att vara länken ut i världen. Han möjliggjorde resor, han möjliggjorde kontakter och ett tryggt sätt att resa. Han var ju lite av en cover-up från den tiden med sin roll som handelsman. Och det får mig att tänka på den tiden som vi är i nu. I alla människor som jag möter, att ungefär så här. Alla behöver inte vara healers. Alla behöver inte vara arbeta med det andliga, med att hjälpa på samma sätt. Det finns roller som är oerhört viktiga, men som på pappret kanske ser lite annorlunda ut eller mer praktiskt. Och Josef av Arimatea får mig att tänka på det, hur olika personer har nyckelroller utan att vara den mest personlighet som är mest avancerad andligen.
Och han tog ju med Jesus till Avalon.
Ja.
Dagens Glastonbury alltså. Så det vi har hört nu, det är att Jesus har varit. Han har gått där på stränderna och plockat stenar och han har varit där i England. Bara den tanken tycker jag är lite så här, what? När man har tänkt att, ja men vadå för 2000 år sedan, vadå, for man ut och reste då?
Jodå.
Ja.
De hade kontakt och det var faktiskt det allra första som hände när jag kom till Glastonbury. Och nu, det är ju det som har hetat Avalon. Men när jag kom dit nu i september och hade ingen aning om vad jag skulle göra egentligen, mer än att jag visste att Josef av Arimatea är viktigast, tänkte att jag börjar med att ta mig till den kullen där det finns, där det här trädet som finns där, The Holy Hawthorn Tree, som ett minne av Josef av Arimatea. Nu är ju det här en ättling, det lilla, lilla trädet som står där nu, för det var ju ganska nyligen som det gamla, ett av de äldre blev nerhugget. Så nu är det ett litet, litet träd som det är jättefint. Människor har lagt kristaller runt det och hängt band och det. Men när jag kom dit och såg trädet och var uppe på den här kullen, det som hände då var att jag fick en vision av, och min första tanke var att jag såg en familj. Det var en man och en kvinna och ett barn i kanske 13-årsåldern. Men sen så när jag stod och så såg jag den här bilden för min inre syn, så insåg jag att nej, det är inte mamma, pappa och en son. Det här är Maria, Jesus och Marias bror Josef av Arimatea. Det är de tre jag ser som står och håller om en väldigt ung Jesus. Ja, det var ju en otroligt stark upplevelse. Och bilden höll sig kvar väldigt länge.
Wow, ja, man får lite rysningar om man tänker på att det här är när liksom det som har varit nästan som en sägen om Jesus, när man börjar tänka sig in i att det var på riktigt. När myten liksom kommer till liv, då får man lite rys på armarna.
Men vi kan ju nämna också att det här med esséerna, de här döda havsrullarna som man har hittat I Qumran, ligger på Västbanken. Man började hitta dem 1946. Det var två små beduinpojkar som var ute och busade. Det är alltid små pojkar som hittar, eller unga killar som gör sådana galna saker som att klättra in i grottor eller gör saker som man bara inte gör. Fast det är ju väldigt bra, för de tenderar ju att hitta de här sakerna som man aldrig skulle ha hittat annars. Men de här döda havsrullarna då, det är ju en samling handskrifter som man hittade då i det här området. Och där pratar man ju om esséerna. Så de har ju funnits. Det kan ju inte vara så att en grupp, de har väl flera tusen tror jag, esséerna, att de satt och hittade på massa saker, utan det här var ju, de har existerat. Det är ju historiskt fakta. Och det har ju Jesus också. Nu vet jag att det är många som känner att man associerar Jesus med kristendom, och då vill man gärna vara snabb med att säga nej, det där tror jag inte på, han har inte funnits. Det där är bara massa stories för att kontrollera människor. Religionen är skapad för att kontrollera människor, och det kanske den är mer eller mindre. Men att Jesus har funnits, alltså det finns det ju så mycket bevis på, så det kan man väl inte hävda att han inte har gjort.
Eller hur? Men om man nu inte är lagd, många i Sverige är ju liksom det här med Bibeln är ju inte sådär, man tänker att ja, det var saker de hittade på för flera tusen år sedan. Så att man kan ju lätt avfärda det, men när man börjar sätta sig in i första tanken att det är på riktigt, han fanns. Och så börjar man liksom hitta de här små ledtrådarna till, men vad var det ursprungliga då? Vad var det han gjorde? Och vad var det han lärde ut? Och det är ju någonting annat än vad religionen egentligen har förmedlat till oss och kanske förvrängt genom årtusenden. Och det tycker jag också framgår väldigt fint i den här boken, vad som var hans ursprungliga läror och hur de som var med på den tiden också har förfasat sig över vad det blev sen. Att Jesus sa aldrig att vi skulle bygga kyrkor eller liksom skapa en religion runt det här, utan det var en väldigt enkel lära som Jesus pratade om. Och att det handlade väldigt mycket om att finna liksom Gud inom sig själv och inte leta Gud i himlen, utan att Gud bor inom oss. Och att liksom öppna hjärtat och kärlekens kraft och allt det här. Och det var ju lärdomar som liksom ingen kunde tjäna någonting på. Så här, tjäna pengar på, om man säger. Så att det förvrängdes inom årtusendena. Och det är väl det egentligen, Camilla, som vi nu försöker göra liksom 360 grader på, att komma tillbaka till det här ursprungliga. Att vi ska vakna upp inifrån, förstå att vi är gudomliga själar. Eller hur? Och det är väl det du jobbar mycket för.
Ja, men verkligen. Och att se det större perspektivet hela tiden, hur allting är sammanlänkat. Och att var och en har sin roll, sin livsväg. Och det som jag tror länkar oss tillbaka till den här tiden av esséerna, det är just känslan av att vara del av en stor förändring. För nu är vi ju i en förändringstid i och med en ny tidsålder som föds. Vilket egentligen skedde då precis vid Jesu tid också. Det var en ny tidsålder, ungefär som ett skifte. Men det skiftet fick inte samma resultat som kanske förhoppningen var innan, men det som var menat att Jesus skulle kunna föra ut och visa genom att vandra på jorden med den frekvensen, att kunna visa på att döden egentligen är en illusion, om uppstigning, läkande, alla de här sakerna som vi gärna inom det andliga idag går igång på. Dimensioner, frekvenser, kristaller till och med. Så det här stödet och förberedelsen att vara egentligen en ljusarbetare, det är så länkat med den tiden.
Ja,
Den maskulina och feminina kraften som behöver varandra och att gå samman i enhet.
Och det är ju många fler idag som redan har slagit in på den vägen. Så att vi har ju en helt annan möjlighet nu. Han var liksom ensam i det där. Och nu är vi många som ändå arbetar för och tror på att det går att göra den här förändringen. Men den börjar någonstans med ett andligt uppvaknande. Kanske också hos de breda massorna. Alla blir inte Jesus, men att det är fler och fler som öppnar ögonen för att, jaha, det finns någonting annat. Det finns något magiskt bakom alltihop. Och blir nyfiken på det. Och också klarar av att kanske kasta religionernas ok lite åt sidan. Att inte vara så bunden i det. Att vara tvingad att följa någon annans plan och tanke för hur livet ska vara. Så vi har fått mycket mer frihet. Ja, kanske inte i alla delar av världen. Men i många delar av världen i alla fall.
Men,
ja, på den tiden var ju förföljelsen väldigt stor. Det var därför de var tvungna att vara så hemlighetsfulla. Därför att i samhället i stort så var det ju inte okej att gå ut med de här tankarna som Jesus förde fram.
Nej, helt nyligen i en pratade jag mycket om regression, och jag arbetar ju också med att arbeta med tidigare liv eller parallella tidslinjers minnen hos i grupper och hos klienter. Och helt nyligen så kanaliserade jag häromveckan för en klient där de var från den här tiden, från ett samhälle runt Jesus, och de låg i och beskrev det som att Maria Magdalena, som var väldigt viktig själ, person, karaktär i hela den här historien, hade en sån enormt kraftfull utstrålning och aura vid sidan av Jesus. Så när de reste ibland så fick de anstränga sig för att nästan dölja henne, för att hon drog till sig mycket uppmärksamhet annars, bara för att hennes energifält var så vibrerande. Där Jesus kunde förmedla läkning, inspiration, uppvaknande med sitt energifält. Och det var menat så. Hur han vandrade, så fick man assistera med att hjälpa Maria Magdalena att också kunna resa utan att skapa då allt för besvärliga situationer, i och med att hon då var kvinna.
Just det.
Mm.
Så att det var ju ett annat samhälle. Det var liksom inte accepterat att hon
Nej.
Skulle ha den typen av kraft.
Precis.
Jesus kom undan med det, men hon kunde inte riktigt.
Och kanske också deras energifält var på olika sätt.
Ja.
Där det fanns en annan uppväckande eldighet
ja.
I henne som sätter igång andra energier i oss när vi möter den.
Ja. Ja, och sen så får vi också lära oss den här boken, och det här stämmer ju med annat som vi har läst om, bland annat i de här helig designböckerna. Är att det fanns ju andra andliga varelser som också gick på jorden och förberedde för Jesus ankomst. Och i den här boken om messierna så kallas de för Kalu. Och det här är alltså individer som levde många hundra år. Det här är någon form av förhistoriska personligheter. De hade, på Jesu tid var de inte så många kvar som gick på jorden, om jag förstod det rätt nu. Men de hade en väldigt viktig uppgift. Och den här uppgiften är ju mer kopplad då till hela planetens uppvaknande. Och nu får vi ihop, tänker jag, också en koppling till arbetet som du och många andra också gör med att jobba med planetens energicentrum.
Mm.
Att det är liksom ett parallellt arbete. Det är mänskligheten ska vakna och planeten ska vakna och börja vibrera på ett helt annat sätt. Så ja, det, hela det här liksom, det finns, jag tycker det finns paralleller mellan förr och nu, både i liksom arbetet med planeten och med mänskligheten.
Absolut. Med Kalou där så drar man ju den kopplingen tillbaka till bland annat Atlantis. Med kunskaper som de då, deras uppgift var att förmedla det vidare till Essén och hur de på bästa sätt skulle kunna egentligen skapa ett supportsystem för vem de förstod var en great teacher, alltså en stor lärare. Och det pågick i, jag tror att man säger att det är ungefär 200 år om jag minns rätt. Men Kalou går tillbaka till den tiden och det är även andra grupper som är med i det här förberedelsearbetet och iscensättandet av olika viktiga beståndsdelar i det förlopp som planeten går igenom uppstigningen helt enkelt. Och det har jag varit väldigt mycket i kontakt med i och med att jag skapade mina, de här orakelkorten som jag guidade att skapa, New Earth Portals. Där faktiskt det viktigaste var på slutet och det visste jag inte om när jag började med dem. Det är alltså orakelkort som är 33 portaler på jorden med text, beskrivningar och kanaliserad text. Att då den sista portalen, nummer 33, behövde vara Qumran, precis som du Helene nämnde. Det var där det liksom kulminerade i med de här portalerna. Och när jag skrev det så, då var det inte, jag ska inte säga att det var nytt, men det var inte uppenbart att det var så det var tänkt att det skulle bli. Men så det var väldigt spännande. Så det, allting binds samman. Men Qumran är en väldigt viktig plats vid Döda havet.
Och det var där ett av de platserna där esséerna samlade en massa manuskript som de var ute och reste och samlade på sig från Egypten och olika traditioner. Väldigt sån här, ja men uråldrig visdom och kunskap. Bland annat som var liksom lärda av de här Kalou. Och tänker vi då att de här Kalou kommer hela vägen tillbaka från Atlantistiden så handlade det om annan typ av teknik. Och det står också i den här boken om esséerna att de hade devices, alltså de hade typ mekaniska uppfinningar och de arbetade med kristaller och man får liksom en liten insyn i att det fanns en helt annan teknisk användning för länge sedan. Så att det är något forntidsminne liksom som lever kvar. Även då på Jesu tid, från de lärdomarna. Och Qumran var stället där de i hemlighet samlade på sig alla de här uråldriga skrifterna. Och sen efter korsfästelsen av Jesus så fick de också i uppdrag av två sådana här visa kalor som kom förbi att ni måste ta alla era manuskript, ni måste föra dem i säkerhet, för nu kommer det att råda stor oro här i landet. Och bland annat så skulle de då föra de här till Alexandria. Sen vet vi ju inte riktigt vad som hände, för ja, det gick ju som det gick med Alexandria också. Så de kanske är förlorade för evigt, de kunskaperna. Men det som är de här funna döda havsrullarna är ju bara ett litet fragment av all kunskap som de hade samlat på sig.
Kanske finns gömt under Vatikanen. Nej,
Ja,
konspirationerna haglar, men
inte omöjligt.
inte omöjligt. Jag tänkte Alexandria finns ju. Ja, det var mycket som brann, men det sägs ju att de här allra viktigaste sakerna, det var någon som beslagtog dem innan det började brinna. Men det vet vi ju inte.
Nej.
Och då är ju risken god att den skulle hamna, kanske då, välbevarad någonstans i Vatikanen. Men jag tänkte säga också, jag tror att det finns en anledning, Camilla, att just nu så känner du, så kommer det här med Kristusenergierna, det här ljusa, att det kommer tillbaka just nu. Och jag känner mig också väldigt dragen, jag går och hämtar alla mina böcker och bara, men det här läste jag för 20 år sedan och det var intressant då. Men undrar om det är någonting som händer i världen just nu, och det vet vi ju, det är ju mycket som händer. Essena, vilket jag också kan tycka är, alltså det öppnar lite mera möjligheter för oss att kunna relatera till den geografiska punkten. Om de nu åkte till England, där druiderna pratar i den här boken om. Jag rekommenderar faktiskt att läsa det eller lyssna på boken som jag gör. Då är det ju ganska nära Sverige också, om vi nu sätter Sverige, vårt perspektiv. Det kanske är så att många i Sverige inte riktigt kan relatera till de abrahamitiska religionerna. Och att då veta att Jesus-energierna, det hade ju ingenting alls egentligen att göra med det som vi kallar för kristendom eller judendom eller islam. Så det finns en anledning till att det här kommer tillbaks. Det kanske är meningen att vi ska öppna oss inför vad ska vi säga, en ny religion som inte handlar om religion utan som handlar om att hitta divinity inside.
Mm. Ja, jag tror
Eller
också att
sig
det är det handlar
utanför.
om, att gå tillbaka till de ursprungliga lärorna och ta tillbaka det, att börja äga det liksom.
Ja, för vi äger det också, men det är bara att vi har, i Sverige i alla fall, vi har distanserat oss, vi bor så långt norrut, långt bort från Jerusalem. Men om vi vet att, men vänta nu, England är ju väldigt nära, alltså de var ju även här, alltså vi har ju energierna, kanske även var på besök i Skandinavien.
Och vi var där. Det finns ju en otrolig koppling från norr till och även mot Frankrike. Det blir ju de här mysterieskolorna som fördes vidare via egentligen de kvinnliga leden. Om man ser det också i perspektivet av, i ett väldigt stort perspektiv av de kosmiska rörelserna och det planetära, så är det ju en kosmisk aspekt i det här. Där Kristusenergin, om jag säger Kristusenergin, är det utanför Jesus som själen, gestalten, läraren, vägvisaren. Men Kristusenergin som väcks inom våra hjärtan, det är en frekvens. Jag ser också hur det här hänger samman med att göra det hela ännu mer personligt. Det finns en koppling till att känna Gud inom oss på ett personligt sätt. Faktum är att när Jesus talade om Gud, om man går tillbaka till den ursprungliga översättningen från arameiska, vilket var språket som Jesus talade, så kan man snarare översätta Gud, det ordet på arameiska, som jag inte minns vad det heter på arameiska, men översätta snarare till kosmisk livgivare eller moderfader eller födare av. Det är alltså både maskulin, feminin och kosmisk och jord. Så i det ordet så finns hela betydelsen av hela källan och att det är en personlig relation med källan inom. Och det tror jag är någonting som faktiskt bubblar upp just nu. Det gör den relationen i oss, gör att vi känner oss ännu mer hållna. Det blir mindre abstrakt i allt det andliga och den här känslan av mening, syfte. Varför är jag här? Vad är det jag bidrar med just nu? Vad är det vi gör tillsammans? Precis som essenerna fick ett uppdrag tillsammans att skapa det här möjligheten för en vägvisare att vandra på jorden. Och med det stödet och tillsammans med kvinnorna som fanns också. För mig så är det tillbaka till det. Det blir en relation. Hur vi än väljer att se det, så blir det en relation som både håller oss och för oss framåt.
Verkligen. Och tiden är mer mogen för det. För jag vet att det var ju även en revival på 1400-talet med det som kallas för hermetismen, om vi tittar på idéhistoria. Då var det ju man hade ju upptäckt gamla manuskript, kanske någonting som var skrivet av esséerna eller insamlat av esséerna, vem vet. Men gamla manuskript hade ju återupptäckts och liksom översatts till de europeiska språken. Och det här var ju en rörelse som tog fäste, tror jag, i Frankrike. Det var någon munk som hette Bruno, om jag kommer ihåg rätt, som blev liksom, han blev så tagen av de här lärarna som just handlade om att hitta Gud inom dig. Studera naturen. Se hur allting hänger ihop, alltså se det gudomliga i naturen och i oss själva, i människan. Men han hamnade ju på kant med katolska kyrkan direkt. Så att det slutade ju illa för honom. Han blev ju bränd på bål när han gick runt och pratade och spred ordet om den här. Nu har vi upptäckt den ursprungliga kärnan i religionen. Det är det här det handlar om, gick han runt och sa. Men det var ju väldigt, ja, farligt, därför att om vi alla har makten att ha en direktkontakt med Gud, då hade ju katolska kyrkan inget existensberättigande längre. Så de gjorde sig av med honom i alla fall, och alla som pratade i de termerna, de fick inte lov att finnas. Så det kanske är så att sedan Jesu tid så har vi inte haft så stora möjligheter att utöva den här typen av andlighet i det mer personliga och privata.
Samtidigt så finns det väl en önskan, tror jag, från att skriva om det i boken bland annat, då, som vi precis läste, att på den tiden, på Jesus tid, då var det ju mycket oroligheter, så att säga. Och att då att ha som en gud som är som en far, som bestämmer att så här är det, om du gör så här då kommer det gå bra, om du inte gör så som jag säger då går det illa. Och det tror jag även idag på vissa platser i världen, att det här är en slags trygghet. Att det blir som en fadersenergi som liksom, man kan inte ifrågasätta. Det är inte så mycket kärlek och ljus, utan det är lite mera byggt på rädsla.
Det kan vara tryggt för de som inte riktigt orkar eller klarar av att tänka själva.
Eller kan, om man bor i, så att säga, i krig eller i misär. Man kanske, skulle väl vi kanske också göra, bara för att gardera sig att man skulle leva en vecka till, kanske. Jag vet inte.
Precis. Ja.
Det är ju mycket att för hela det här, det andliga perspektivet som kommer igenom via det som museerna stod för och framförallt det Jesus stod för och lärde ut. Det handlar ju både mycket om att vi behöver inte bevisa något för att vara älskade. Gud är kärlek och Gud är inom oss. Och när vi är i kärlek och vibrerar i kärlek och möter andra människor i kärlek, så är Gud med i det mötet, eller källan, hur vi väljer att säga. Men det sätter också ett ansvar i oss att gå till den platsen i hjärtat hela tiden. Att inte gå in i dömanden. Det sätter ett ansvar i att hålla oss, ska säga, ta hand om sitt eget. Det är långt ifrån det här att bara vara passiv. Utan så andligheten generellt idag kräver ju vår personliga och själsliga utveckling och så var också det här perspektivet som som fanns redan då. Och perspektivet som presenterades redan för esséerna via Callot och andra högre kosmiska grupper är egentligen perspektivet av oneness, enhet, hur allt hänger samman och att inte döma utan acceptans för olikheter och olika vägar.
Verkligen, och det är ju inte en enkel väg. Det vet
Nej.
vi alla som har alla våra personliga relationer, syskon, föräldrar, arbetskollegor, ja men även i vänskap och i kärlek, så är det ju den stora utmaningen för oss att kunna känna, ja men, kärlek och kanske det här ordet medkänsla med andra. Att inte liksom vilja så här förskjuta eller trycka bort det som är obehagligt. Och människor som vi tycker är elaka och dumma vill vi ju helst inte ha något att göra med. Och att då klara av att förlåta fullt ut, att älska dem villkorslöst ändå, det är ju riktigt svårt. Så det är ju
Och att
ingen... ingen...
förlåta sig själv, det är ännu svårare tänkte jag.
Att förlåta
Att
sig själv.
älska sig själv och förlåta sig själv, det är nog svårare än att, jag vet inte, och kanske förlåta någon som har gjort något. Jag tror att det är
Och
enklare att
sedan
förlåta
att
andra.
förstå skillnaden i att kunna hålla kärlek för andra och förlåtelsen. Men samtidigt, det motsätter inte att ha gränser. Att veta vad som är rätt och fel och att inte tillåta vilket beteende mot oss själva och inom oss själva, vad som helst. Men det är ju en stark väg att gå att arbeta för att acceptera och förlåta det som finns inom oss, alla sidor, högt och lågt inom oss. Det är en väg som jag har blivit presenterad via helt andra källor inom det mer, vad ska man säga, kosmiska nyandliga. Love and acceptance. Men som egentligen är, gå tillbaka, det är precis samma som den ursprungliga läran Jesus förmedlade. Det är verkligen precis samma sak.
Ja. Jag måste också komma in på att de i den här boken om esséerna nämner att det fanns ju andra som var med och liksom övervakade hela det här projektet. De kallar dem för watchers. Och här får vi liksom en hint om aliens eller varelser från andra världar, andra dimensioner som på något vis inte var med och styrde, men var med och bevakade utvecklingen på den tiden. Och vi har ju starka indikationer på att de också är med oss även nu och ser till mänsklighetens utveckling och övervakar och så där. Och jag vet, Camilla, att det här är ju någonting som du också är connectad med, liksom universum, energier från hela universum.
Ja, absolut. Vi vet ju, vi känner ju, det finns så många källor på det, hur vi är sammankopplade. Jorden är inte en planet som snurrar runt helt på egen hand, utan vi är sammankopplade och vad som händer här följs och påverkar andra civilisationer, liksom vi påverkas av andra element och just det du hänvisar till i boken. Det var väldigt starkt när jag tog del av det för att där kände jag mig väldigt hemma. Och det är det som beskrivs som The Order of Melchizedek. Svårt namn,
Ja, jag har inte lärt mig att säga det där.
Melchizedek. Vi kan väl beskriva dem som en hög, en kosmisk gruppering som har, de är igångsättare, katalysatorer för utveckling på olika planeter, olika civilisationer. kommer inte in och styr, men det är ungefär som att plantera in idéer via någon själ som är inkarnerad. Det kan vara att föra in en viss ljusfrekvens, en ny kod och att föra en utveckling framåt. Och de var ju absolut med i hela det här projektet, om man använder ett väldigt praktiskt ord, kring Kristusenergin och Jesus. Och de hade kontakt med Kalou, som var de som beskrev hur esséerna skulle kunna skapa sina samhällen, föreslog olika metoder och så vidare. Men The Order of Melchizedek hade också direkt kontakt med olika själar. Min bild är till exempel att Moder Maria var absolut del av den orden och fick information från dem. Jag tycker det här är otroligt fascinerande och har kommit in på det här på många sätt. Jag arbetade med en portal på distans visserligen, men en portal i Egypten nyligen, i Amarna, där en farao som hette Akhenaton skapade en helt ny huvudstad och en helt ny religion. Han förändrade hela kulturen under sin tid i att rikta sig till Aten, solskivan. Och hans texter och beskrivningar av hans verk återfanns också i Qumran. Så esséerna var definitivt införstådda med Akhenaton, även om det var 1000, kanske 1500 år innan eller någonting sånt. Han var också med från Melchizedek Order. Så det är många som vad ska man säga, iscensatta, ivägskickade, uppmuntrade att föra in någonting nytt på en planet där det behövs dimensionslyft, utveckling, att spiralen ska gå uppåt in i det nya.
Och man kanske kan se Jesus lite grann som ett frö.
Ja.
Det är så.
Frö, föregångare. Ibland kan jag se det som den här, en helt fantastisk, underbar storebror som har gått före och redan håller en vibration, en frekvens som vi är på väg till. Han sa ju, då beskrivet citat, att Jesus sa att ni kommer göra, vad är det han sagt? Ni kommer göra större ting än jag eller någonting. Det finns ju skrivet så att vi är i det. Och även om vi inte förstår det hela tiden och allting är inte lätt i allt vi släpper och försöker hjälpa på olika sätt och inom oss och med vår värld och naturen och så är vi i en propeller av utveckling inte går att stoppa.
Camilla, angående Akhenaten, jag vet inte om du är insatt i det, men han, det är ju ganska många som beskriver, du vet, han hade ju sån här, han var ju långskalle, elongated skull. Man har hittat dem lite överallt i världen. Och det är ju ganska många teorier då om att han kom inte från jorden egentligen. Även hans kropp, så som man då ser, så som de har skapat efteråt då. Han är inte vacker precis, utan det här är ju helt off till skillnad om man jämför så som man visade andra faraoer. Så att jag, inte bara jag, men många tror att just den här Akhenaten, han var inte från världen, utan han kom från någon annan planet.
Från en annan planet och jag har
Ja.
även fått indikationer på att hans dotter,
Neferiti?
nej,
Nej,
hustrun
vad heter
är Merit Aten, hans
det? Okej, okay, ja.
dotter också hade, vad ska man säga, en tydlig starseed-hybrid, ytterligare en annan kod i sina gener, och att hon var den som bar vidare egentligen ett Kristusmedvetande i linjerna via meritaten. Så hon förde det vidare. Så ja, det är otroligt intressant. Och även i Egypten har ju också de här Nag Hammadi-skrifterna, alltså de gnostiska, även i Maria Magdalena-evangeliet, Thomas-evangeliet, som håller de här mer sökande versionerna, som tittar mer inåt och mer fokuserar på att ha en egen upplevelse, snarare än att ha en doktrin eller deklarera vad man ska tro. Så är det en mer undersökande och egentligen en mer hjärtcentrerad syn. De finns ju, kom ju där också ifrån.
Och vi som läser helig design-böckerna vet ju också att i den här förhistoriska tiden så fanns det de som kom, alltså besökare som kom hit som inte behövde gå igenom födelseprocessen, det vill säga inte behövde födas som en människa utan kunde komma och manifestera en fysisk kropp. Och det är ju de som kunde vara här i flera århundraden, för att de levde inte det här födas och dö, utan de kom, de manifesterade en kropp så länge de behövde den och sen gick de. Och det låter ju väldigt likt de här Kalu som kunde existera i många århundraden. Och i hela designböckerna är det ju också, det är ju kanaliserad information. Och där beskriver man också Jesus som en sammansättning, en sammansatt själ som innehöll alla 12 dimensioner i själsaspekten, om man säger. Och det var ju liksom en unik människa som inte var, alltså om man säger så här, som var designad för att kunna hålla den här energin. Så att Jesus var ju inte liksom vem som helst.
Nej.
Det var ett projekt, om man då vill
Ja.
säga.
Ja. Eller att han kunde finnas här var ett projekt. Men
Ja.
när jag tonar in på det, och det är egentligen del av hela det budskap som jag har fått de här sista månaderna, ända sedan i maj-juni. Handlar ju om en förberedelse i att det här stora planetära skiftet som vi är del av, och hur vi skiftar i energi. Men jag får ju återkommande meddelanden från Jesus om att han kommer att visa sig igen. Inte bara Kristusmedvetandet som öppnar sig i hjärtat. Så jag ler när du beskriver det här med att manifestera sig utan att födas in. Det är precis så jag tolkar att jag kommer genom ett ljus. Och inte som en räddare i en förlorad värld, utan snarare som ett crescendo i en redan förändrad, alltså i en förändringsprocess. Och att dela den frekvensen tillsammans. Men det här att kunna förkroppsliga sig, eller att visa sig i kropp på det sättet. Och det har funnits andra mästare som har gjort det också. Finns det ju från de indiska kulturerna och så vidare, så finns det ju mästare som har använt den typen av förmågor att visa sig, att komma tillbaka i kropp över en viss tid. Kanske då inte hundratals år, utan för en period.
Ja, tänk att vi kanske får leva i en sån tid när vi får uppleva de här sakerna. Att det liksom blir verklighet, att fler och fler människor kanske vaknar upp och börjar ifrågasätta saker och ting. Och börjar förstå att vi och den här planeten, vi är liksom ett. Och vi och jag och alla andra människor är ett. Ja, men Camilla, jag tänker att vi så här på julafton har avhandlat lite kring Jesus och att vi kanske kan ge några människor en ny bild av vem Jesus var och vad hela det här budskapet som vi ju ofta inom kristendomen i alla fall lyfter fram just i juletid. Att vara liksom goda och vänliga och snälla mot varandra. Att det finns en annan, liksom mer ursprunglig lärdom också kring det här. Och att vi alla kan gå den vägen och få kontakt med någonting större än oss själva.
Kärlek, kärlek och kärlek.
Ja, verkligen kärlek. Och sen så att du kan tänka mig att det finns i vår DNA, de här minnena. Så att lyssna på, kanske på det här samtalet, väcker upp en känsla av att det här känner jag igen. Det här känns som någonting som jag på något sätt har varit del av eller varit inne i tidigare. Och oavsett när och hur. Och den där nyfikenheten att gå lite djupare och se vad som finns där.
Faktiskt att återupptäcka sig själv och sin själ. För jag tror att det är många, många som är liksom med idag, har varit med tidigare under Atlantistiden. Det finns vissa som har spontana minnen därifrån. Under tiden i Egypten, när det var liksom en högkultur. Under essenas tid och så vidare. Så att det finns personer där ute som har de här dolda, gömda minnena. Det är bara att väcka dem till liv igen. Så kan all möjlig kunskap faktiskt komma tillbaka ganska snabbt. Jaha, roligt. Nej, men det här var ju jättekul att få prata om med dig, Camilla. Och jag ser ju fram emot att fortsätta och följa med på dina resor när vi jobbar med att lyfta också planetens energier.
Det är roligt att du kommer med.
Ja, om vi inte har några fler frågor eller avslutande ord, Helene, så tänker jag att vi avrundar.
Önska god jul och gott nytt år. Och vi önskar kärlek, såklart, för alla.
Och mer information om Camilla och vart vi kan hitta dig, det lägger vi i avsnittstexten. Och även hänvisning till den här boken som jag pratat väldigt mycket om i det här avsnittet. Och sen vill jag bara lägga till att alldeles snart, om några dagar, så kommer vi också att släppa ett astrologiavsnitt för första kvartalet 2024. Så missa inte det heller. God jul på er allihop! Hej hej! Vilka frågor väcks hos dig när du lyssnar på Andliga-klubben? Behöver du kanske lite vägledning i din vardag? Eller undrar du över livets mening och de stora frågorna? Ja, mejla oss gärna på fraga@andligaklubben.se så kanske just din fråga kommer med i ett avsnitt framöver. Gillar du jobbet vi gör och vill stötta oss? Då kan du bli vår supporter genom att skicka ett bidrag via Swish. Skicka slanten till 123 445 2884. Mottagare är HDJ. Du kan också stötta oss genom att uppmärksamma oss på sociala medier. Vi finns på Instagram under namnet Andliga klubben. Och vill du hänga med oss på Facebook så kan du gå med i vår privata grupp Andliga klubben.